Värvet görs i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva för företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Det var ju på ett tidspunkt så var det någon som prövade att mobba mig och sa liksom att hon snåla Gunnel som ja löper runt och säger till föräldrarna att de måste skruva motorn på bilen sin för de inte ska förorensa, alltså hon är liksom helt ja helt rar i huvudet. Men jag lot aldrig det liksom påverka mig och tänkte att ja jag är den jag är och det får vara gott nog, och så körde jag bara på.
Hon är inga ingalunda okänd i Sverige men gigantisk i vårt grannland. En sökning på Gunhild Stordalen på Världens Gang, alltså Norges största tidning, ger nära 900 artiklar om henne. Och tillsammans med sin make, Petter Stordalen, utgör hon liksom Skandinaviens power couple nummer ett. Han, svinrik hotellmagnat och entreprenör, och hon läkare och filantrop som hela tiden strävar efter att göra världen bättre. Och det är ingen slump att hon gästat Skavlan fler gånger än de flesta. Hon är extremt fascinerande med den lugna karisma som bara ett rejält världssamhälles patos ger. Jag och Gunhild Stordalen har omskrivits kopiöst mycket de senaste åren. Inte minst för den kroniska sjukdomen systemisk skleros som hon lever med, men också för sitt arbete med organisationen IT och givetvis också då som maka till den mest färgstarka företagsledaren vi har i kalla Norden. Och som du kanske listat ut kommer vi att diskutera allt detta i årets första värvet. Det som har nummer 350 och som leds av mig, Kristoffer Triumf, produceras av, hurra, välkommen till nya jobbet, Klara Åström Omo. Och så ges det ut av Acast. Här är Gunhild Stordalen. Varsågoda. Hur mår du?
Jag mår bra.
Härligt. Är du i Stockholm nu bara för att du ska lansera din bok? Det känns som att du är här hela tiden.
Jag följer mig ju som min man, halvt svensk. Nej, jag är här, akkurat nu så är jag här för att göra någon intervjuer och lite grejer i förbindelse med boken.
Och är det nu så att någon lyssnare undrar vad det är för dialekt du har, så är det alltså norska, det är inte en dialekt, det är ett annat språk.
Ja, det är ett annat språk, absolut. Ja.
Men jag förstår det i alla fall hittills väldigt väl.
Ja, men det är bra. Ja.
Anstränger du dig nu för att hålla tillbaka din grövsta dialekt?
Min grövsta norsk? Nej, absolut inte. Och jag prövar ju och snacka norsk med någon svenska förenklingar som det är någon ord som är lite svåra att förstå och då för när man är här mycket så fattar man ofta att det är ting som är svårt att förstå och då tar jag någon svorske
ja,
snarvägar inemellan.
Om nu våra svenska lyssnare inte har koll på dig, hur svarar du på frågan vem är du?
Jag är läkare och jag är miljöaktivist och jag jobbar för en bättre världen genom att förändra vad vi spiser och hur vi producerar den maten.
Okej, okay, bra. Yeah. Många grejer som du gör, inte så många grejer som du är.
Nej, och det är, ja, vem är jag? Det är ju ett filosofiskt spörsmål, men
Vet du vad, vi kanske kommer att vara lite klarare på det om en och en halv timme eller så.
Yeah. Ja.
Vi ser var vi hamnar. Jag tänker så här, att ett väldigt liksom, om jag tänker på dig så tänker jag att du är liksom nästan synonym med sägningen att ingenting är omöjligt. Och då tänker jag att det är lite intressant att försöka förstå hur du fick den drivkraften. Mm. Har du någon liksom tanke om det själv? Jag antar att du har funderat på det.
Ja, det har jag egentligen funderat massor på. För jag har ju vuxit upp med den idén om att your mind is your limit när jag lärde mig engelsk. Och jag tror det var lite med det att ut på bondelandet där jag växte upp så och med mina föräldrar som på något sätt aldrig var upptatt av ja, titler och fasader och fina grejer och sånt. De var upptatt av äkta värdier och vem man var och mamma och pappa var väldigt de var väldigt klara på liksom att du kan göra en skillnad, du kan på något sätt göra vad som helst Gunhild, bara du bestämmer dig för det och det var liksom ingen som korrigerade de tankarna så jag växte upp och trodde att ja jag kan göra en skillnad och jag ska bruka livet mitt på att göra det.
Jag har en son som är 10 och jag tror att han liksom är lite på väg in i den fasen som brukar inträffa där någonstans kanske 10-12 när man så här förstår att. Och jag antar att det kanske har krupit ner lite i åldrarna med så här sociala medier och sånt. Men när man förstår att det finns en värld och den är inte helt igenom perfekt och jag ska fan mig fixa den. Mm. Men många lämnar ju den sen när de blir 13 och 14 och börjar röka och hångla och sådär. Men du gjorde liksom aldrig det. Eller det är möjligt att du rökte och hånglade, men du släppte aldrig.
Nej, jag släppte aldrig den grejen och jag liksom jag tog med det jeg fikk med meg hjemmefra, og jeg husker bare fortsatt en kveld som jeg satt på fanget til mamma, og jeg var så fortvilet for over miljøproblemene. Det var liksom hull i ozonlaget, og det var sur nedbør, og det var forurensning på den tiden, og jeg hadde marerømmer. Ja, heter det da? Mardrømmer.
Mardrømmer, perfekt.
Og tenkte at dette går til helvete, og vi i ferd med å ødelegge planeten, og alle de stakkars djurene kommer til å dø, og dette vår skyld, og jeg var jättefortvilad. Og da sa mamma at, men Gunnel, ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Mm. Og det følte jeg at det er så sant. Og jeg tenkte at det... Nå vet jeg ser dette som skjer, og de store utmaningene vi har. Jeg skal i hvert fall gjøre det jeg kan for å gjøre så mye skillnad jeg kan. Og så tenkte jeg at jeg må få en stemme, og noen må høre det jeg sier. Og derfor bestemte jeg meg etter hvert for å bli lekare.
Mm. Og dessforinnan så holdt du litt demonstrasjoner og så for...
Ja, och det var faktiskt rätt efter att mamma sa det med att ingen kan göra allt men alla kan göra något och Gunnel du kan verkligen bidra och då tänkte jag att okej nu måste jag finna på något och så satte jag upp min första lilla fundraising event på lokalbutiken och jag fick jag loddat ut alla leksakerna mina och skulle resa eller hente penger til det norske regnskogsfondet for å beskytte regnskogen i Amazonas. Og det, når jeg gikk tom for leksaker, så fikk jeg da lillebroren og lillesøsteren min til å gi deres leksaker også. Så vi hadde en ganske stor basar på lokalbutikken, og vi fikk nok penger til å kjøpe et par aksjer i regnskogsfondet, og jeg var jättestolt og tenkte at dette her nytte faktisk, og så fikk jeg...
Har du kvar dem?
Nei, om jeg har kvar aksjene i regnskogsfondet? Ja. Ja. Så klart.
Enda flere, kanskje?
Ja, enda flere. Men også satte jeg opp et lite protesttog, for mamma hun var medlem i Lege mot atomvåpen, og de hadde også demonstrasjonstog og slike ting som jeg ble inspirert av, så jeg fikk med meg barna i nabolaget, og det var ikke så veldig mange, for vi bodde jo ute blant traktorer og store jorder, men jeg fikk med de barna og overbeviste de om at vi må gjøre noe med forureningen. Så vi lagde store plakater og tok på oss regntøy i samme farger og gikk oppover veiene ut på bondelandet med store plakater mot stopp forureningen, og jeg tror... Ja, det var kanskje en traktor eller to som kjørte forbi og så oss, men jeg følte i hvert fall at vi var med og gjorde noe. Og det kjentes bra. Det føltes som om det ga mening, og jeg ble bare inspirert til å gjøre flere greier.
Mm. Nu nämnde du det här att det var så jävla ruralt där du växte upp. Mm. Och jag försökte liksom hitta Muggerud, säger man på svenska.
Nej, jag finner det inte på kartan.
Jo, jag gjorde det till slut.
Gjorde det där? Ja. Det ligger... Google Maps har kommit långt.
Ja, en timme och en kvart till vänster om Oslo på kartan.
Nu är jag jätteimponerad. Ja. Nu är jag nästan mållös.
Och det verkar ligga väldigt vackert. Det ligger vid någon sjö liksom och så här. Eller?
Inte en sjö, men det är någon insjö i närheten, men det är någon fina älvar och men det är jättevackert. Ja. Det är jättevackert. Coolt. Massa skog.
Borde man åka dit på sommaren någon gång?
Ja, det kommer an på hva slags forventninger man har. Det kan hende man blir litt skuffet hvis man tror at liksom Muggerud er the go-to place, men det er vakker natur, og det er harmoni, og ja, det er varme og kjærlighet.
Var dine foreldre hippies, var det derfor de hamnade der?
Ja, de blir alltid jätteupprörda när jag säger att de var lite hippieaktiga, men det de var eller och fortsatt är, de är naturälskare, de är antimaterialistiska, de Och det var lite sån on the edge av hippiebevegelsen självklart och var väldigt upptatt av att leva i harmoni med naturen, ge mer tillbaka till samhället än det vi tar ut. Ja, de är äkta genuina imponerande människor på sin måte.
Och du är född 1979. Det känns liksom som att det måste ha varit...
Det är nästan 40 år sedan, Kristoffer.
Ja, jag vet. Ja. Även om de hade varit lite hippies, så är ju, du är ju född för sent för det, eller?
Ja, nej, jag var ju aldrig någon hippie. Men
det
jag
var
fick
ingen
ju...
kollektiv liksom?
Nej, det var ingen kollektiv med människor, men det var det med djurna. Okay. Vi hade ju många fyrbente och tobente som löp in och ut av huset, och det var höns och det var kaniner och det var ja, hundar och katter och...
Glöm nu inte storebror. Din tupp.
Nej, storebror glömmer jag aldrig. Nej, min tupp, han var med mig överallt. Han uppförde sig som en papegöja, heter det där på svensk.
Ja.
Ja. Jag hade han till och med på skolen från tid till annan. Jag fick övertalat lärarna till att införa dyredag. Jag vet inte hur vi ska översätta det. Djurdag. Så alla kunde ta med sig sina kosedyr. Så de tog med sig katter och hundar och jag tog med mig min lilla tupp.
Ja. Mysigt.
Ja.
Som jag har förstått det då, mamma är i alla fall i grunden läkare, pappa ingenjör. Mm. Men liksom, vad är de för människor? Du var lite inne på det, de älskar naturen, men hur är de?
De älskar naturen och de älskar människor och de älskar goda värderingar. De är väldigt upptagna av de äkta tingena, ofta de enkla tingena i livet. De var ju, även om de säkert kunde köpt sig fin bil och fint hus, så bodde de väldigt, alltså, och fortsatt bor väldigt enkelt. Brydde sig aldrig om vi hade den styggaste bilen, apropå den boken du har på de sämsta bilarna i historien. De ville att vi skulle få den bästa starten på livet som de kunde ge oss, och därför så brukte de brukte massa tid med oss och med familjen, tog oss med ut på tur och brukte mycket tid på att lära oss om hur ting hänger samman.
Mm. Vad pratade ni om vid matbordet?
Nej, det är sådana scener jag husker med mamma och pappa som sitter superbegeistret vid sina varandra på frukostbordet och ser på floran i färger. Vet du vad det är?
Ja.
Och diskuterar då vilka blommor som har kommit nu ute på tomten. Alltså, vi har en sån naturhage där allt möjligt rart växer. Och diskuterade såklart mycket politik, mycket miljöproblemen. Och så följer liksom helt vanliga ting som man snackar om i alla familjer, med hur han var det på skolan idag och sånt. Så jag följer att de är väldigt vanliga, men de är kanske mer upptatt av inre ting än många andra jag har mött upp igenom.
Ditt stora brinn, det är klart att man kan brinna som, det är väl jättefantastiskt ifall alla läkare gör det också, men det känns som att du har en väldigt stor personlighet som kanske hade fått göra liksom, eller nu har du ju uppenbarligen utbildat dig till läkare, du är läkare liksom. Hur mycket hann du jobba som det förresten?
Jag stoppade ju egentligen den dagen jag var färdig med AT-tjänsten. Det är inte mycket praktiserande läkeverksamhet längre, och jag har inte tid att vara uppdaterad på den kliniska vardagen, så då vill jag heller inte göra något som jag inte för att jag har god nok ryggdäckning på.
Men åter då till din till stora viktiga personlighet som är så här, har du fått den här stora personligheten nu liksom i modern tid, eller hade du den?
Ja, nej, den har jag nog haft sedan jag satt i sandlådan. Och jag har ju alltid visst väldigt väldigt gott vad jag vill, och jag har inte varit så upptatt av, jag hörte ju aldrig om jente för jag blev vuxen, så jag har inte varit så upptatt av att vara som alla andra. Jag har bara följt att jag har en mission och jag måste bara köra på. Även om andra syns att jag är lite snål eller rar. Men det startade ju med att jag blev väldigt upptatt av miljöutmaningarna och att jag ville jeg ville gjøre noe særlig fordyrende. Jeg opplevde jo at det var mye dårlig, altså dårlig behandling av dyr, mye dyremishandling, og etter hvert så så jeg hvordan industriell landbruksproduksjon, altså hvordan man dytter kuer og griser og andre djur inn i bittesmå trange båser, og hvor dårlig de faktisk har det. De ser aldri sola, altså se på høns, verpehøns. Ja, det gjør vondt helt inn i hjertet å bare tenke på det, og jeg tenkte at dette her er ikke, det er ikke riktig, og mamma var jo lekare, og snakket om respekt for liv, og selvfølgelig med alle de dyrene som var liksom delvis del av, eller ikke delvis, de var helt en del av familien, med sine personligheter, og ikke sant, de føler smerte, de er individer, og jeg følte at det var så urettferdig at vi aksepterte all den uretten som gjøres mot djur, og også det at vi liksom var i ferd med å forurense og ødelegge planeten, og de var uskyldige og bare med på dette, så jeg ville liksom, jeg fikk et veldig sterkt engasjement og bare følte at noen må snakke opp om dette her, og noen må liksom stå opp og si at dette er uakseptabelt, og vi må begynne å respektere alle former for liv, ikke bare de som går på to bein og er mennesker. Og så jeg jo på, eller hørte på radio, for vi hadde jo ikke TV før jeg var 8-10 år eller noe sånt. Mamma og pappa mente at det ødela sjelen, og det var mye dårlig innflytelse.
Men de var ikke hippies.
Nei, men de hadde litt sånne hippie-verdier, sant? Ja. Så, men i hvert fall
når
jeg...
Det var ironisk.
Ja, men når jeg så hvordan da unge aktivister som prøvde å stoppe oljerigger som ble bygget ut, altså prøvde å stoppe pelsdyrfarmer, eller slapp ut mink ut av pelsdyrfarmene, og prøvde liksom å gjøre noe med det. Jeg opplevde at det skapte veldig mye irritasjon hos folk, at de ble mer sinte på aktivistene, som sto egentlig opp for viktige saker. Så jeg tenkte at hvis jeg skal klare å gjøre noe på dette, så må jeg gjøre det på en annerledes måte. Og så så jeg på, ikke bare på mine foreldre som var liksom akademikere, men også på andre som jeg opplevde at folk hørte på, og det var jo ja, blant annet lekere og ingeniører, og så tenkte jeg at hvis jeg kan bli lekere og ha på en måte den faglige tyngden og ha en troverdig stemme, så kan jeg også snakke om miljøutmaningene, jeg kan også snakke om dyrerettigheter, og jeg kan også på en måte få en annen troverdighet enn om jeg bare begynner å rope ut om at dette her er feil, uten å egentlig ha en plattform å snakke fra. Mm. Så det var, men jeg ønsket jo egentlig å bli veterinær i første runde, for jeg tenkte at er du jurelekere, så beskytter du djur. Men så hadde vi noe som heter arbeidsuken på ungdomsskolen, vet du hva det er?
Jag antar att det är motsvarande prao som fanns när jag växte upp. Alltså att man är typ 14 och så får vara på en arbetsplats.
Ja, ja exakt. Så vi hade en sån praxisuke och du kunde välja vem du ville vara tillsammans med. Och jag fick vara med stordjurveterinären och tänkte att detta kommer att bli den mest fantastiska uken ever. Men det var det største sjokket som jeg hadde hatt innen den tid, fordi å være med ut og se hvordan veterinæren ikke var der for å beskytte djurenes interesser, og primært, men der for å ta vare på bondens økonomiske interesser. Og det var veldig mange av de tingene som jeg var med og så og også gjorde, som ikke nødvendigvis var bra for djurene, som å kupere horn og på en måte altså, inseminasjon og se til dyr i industriell husdyrproduksjon. Og jeg opplevde at det her er kjempevanskelig. Jeg elsker djur overalt, og gjøre masse ting som bare egentlig skal føre til at bøndene tjener mer penger, det føles ikke rett. Jeg må snakke opp om dyrenes interesser og helse og velferd, og da bestemte jeg meg etter det at jeg må gjøre noe annet, og da var lekare det next best som jeg kom opp på, og selvfølgelig, jeg hadde jo fått mye inspirasjon av mamma og så onkelen min som også var lekare.
Mm. Hur gammal var du när du tog det beslutet då? Var det 14?
Jag var 14-15.
Ja. Har din mamma jobbat någonting med psykoterapi också eller
så? Nej, jag är jätteimponerad igen. Ja, hon var allmänläkare mens vi var små så, och hon det är också lite sött. Min pappa han är jätteglad i att gå på fjället och var han trenger mye frihet for å være lykkelig, og mamma sa liksom, både skal pappa få lov å gå på tur, og både skal pappa få, altså han må få jobbe så mye han vil, og jeg skal være hjemme og ta mer ansvar for barna. Så hun jobbet deltid som allmennlekare, og så sa hun jo hele tiden at men når dere blir store, så skal jeg, da skal jeg gjøre karriere, og da er det min tur, og jeg tenkte at ja, det kommer aldri til å skje. Men det gjorde hun faktisk, så når min lillebror var 18, så tok hun spesialisering i psykiatri,
okay.
Og ble psykiater,
okay.
Og var med i yngre legers forening når hun var liksom, hvor gammel hun var, men hun var mye eldre enn alle de andre unge lekerne.
Har du haft nytte av hennes kunnskaper?
Ja, altså på alle måter, absolutt. Men det som også interessant er at psykiatri, det tenkte man jo på som på en måte var bare psykiske problemer, og du må liksom...
Depression og ja, skizofreni og sånne greier.
Ja, men man tenkte på det som psykiske tilstander, men etter hvert så jo mer man kan, jo mer kunnskap man får, jo mer skjønner man at hodet og kropp henger sammen, og det er veldig mye biokjemiske forstyrrelser eller forstørninger som også forklarer psykiatriske lidelser. Mm. Så det har jo også vært en reise i medisinsk kunnskap. Det er ikke sånn at hodet og kropp er to forskjellige etasjer, men det har veldig mye med hverandre å gjøre.
Och det där tycker jag är intressant. Fan, det var bra att du sa det, för jag hade glömt att skriva ner det. Men jag tänkte just på det. Och vi ska komma in på IT lite mer i detalj sen, tänker jag. Men det jag har märkt, tycker jag, i alla fall i svenska läkarkåren, är att kunskapen om mat och hur det påverkar ens mående på djupet, liksom, både i huvud och kropp så att säga, den är extremt låg generellt. Mm. Och också att det verkar inte finnas någon liksom intresse för det. Känner du samma sak eller?
Jag var enig helt i det du sa, att det inte finns något intresse för det, för det har ju varit sån att man inte har varit så, man har inte haft så mycket fokus på det, men nu upplever jag att nästan alla är vaknar upp till betydningen av mat, ikke sant? Du blir vad du äter. Och det blir planeten också, det är en annan historia vi kan komma mer in på, men det är ju inte onaturligt att tänka att det du fjuler kroppen med, det du tar in bensinen på tanken, det är klart det påverkar hur du mår, och inte bara fysiskt men också psykiskt. Och nu, jag vet inte om har du hört om mikrobiome?
Nej.
Det är alla bakterierna man har i tarmsystemet som är en hel ny, alltså nyuppdagning rätt och sätt. Alltså nu börjar man att skönja hur mycket det betyder och hur mycket mat man spiser påverkar detta mikrobiome eller sammansättningen av alla tarmbakterierna och hur det påverkar fedme, hur det påverkar depression, hur det kan alltså påverka en räcke tillstander, och detta här är sån, ju mer kunskap vi får, ju mer oppdager vi om sammenhengene. Så dette, altså, man blir det man spiser, og det er uhørt viktig hva vi putter på tanken, og nå også begynner man å våkne opp til betydningen av mat for alle, altså alle tingene rundt oss, bokstavlig talt.
Når åt du kjøtt senest?
Det er en del år siden nå. Ja, jeg husker ikke helt hvor mange en gang, men jeg, i mange år så var jeg fleksitarianer, så jeg spiste egentlig mest vegetarisk, men jeg spiste litt kjøtt av og til, og da var jeg veldig opptatt at det kjøttet skulle være av god kvalitet, fra dyr som har gått på beite, hatt et bra liv, ikke fått masse antibiotika i fôret, og så videre. Men etter at jeg ble syk, så försökte jag kutta ut kött helt bara för att se för det väldigt många läkare och andra ernäringsexperter snackar ju om betydningen av ett plantbaserat kosthåll för autoimmuna sjukdomar och jag ville bara testa hvordan det kändes och spise helt plantbaserat och jag kände mig mycket bättre och så klarte jag inte att spise 100% plantbaserat för det är faktiskt ganska vanskligt. Det är vanskligt att finna god kvalitets mat som är helt vegansk, men jag spiser nå mest plantbaserat. Jag kallar mig en flexi-veganer.
Ja. Ja. Nej, men och jag tänker också att för du hade någon så här, du har haft någon sån liten fråga huruvida alltså i Choice Hotels där du är liksom styrelsemedlem, deltagare.
Inte längre.
Okay, du har inte tid med det längre. Skitsamma, men då hade du i alla fall väckt frågan så här, vad är bäst att ta en tomat från Sverige som är besprutad eller flyga en från liksom Belgien som är organisk. Och jag funderar på liksom, jag antar att den ekvationen så här, vad är bäst att äta en avokado från Chile eller äta en köttbit från Sverige, så gissar jag, men, och det här kanske du vet, att det ändå är bättre att äta avokadon från Chile.
Det är helt riktigt.
För det går jävligt mycket vatten till kåsor också, eller hur?
Det går jättemycket vatten och det går jättemycket landareal och det förer till massa klimatutsläpp och producera kött så tommelfingerregeln är att det är viktigare vad man spiser än var det kommer ifrån för flight miles alltså hur långt maten är transporterad det de sista talen jag så var det ungefär 15% av det totala klimatavtrycket av mat. Det kommer an på hur man måler och sånt, men huvudregeln är att det är viktigare vad man spiser än var det kommer ifrån. Och kött är extremt problematiskt på många måter. Köttindustrin alene idag står för nästan 15% av de globala klimatutsläppen. I tillegg till att det är massa vannforbruk, massa landareal. Hvis man ser på verdensbasis så är mer än 80% av all dyrkbar mark går till att producera eller husdjurproduktion, men det ger under 20% av kalorierna till världen och det är helt crazy, ikke sant? Så det är en väldigt ineffektiv måte att la maten vår gå genom dyremager eller djuremager för att lage mänskmat.
Vi såg en väldigt bra film. Vi har en liten filmklubb i familjen. Oh. Och då såg vi Okja. Har du sett den?
Nej, jag har inte.
Tilda Swinton, hon är också med i den, har producerat en film om köttindustrin. Och plotten är att man tar fram en ny supergris som är typ 10 gånger så stor. Och det som är bra och fint med den filmen är att man skildrar köttindustrin inifrån fast det är en spelfilm. Så min son som var 9 när han såg den grät typ en halvtimme efteråt och sen sa han du får följa med mig till skolan imorgon och säga att jag ska bli vegetarian. Och så följde jag med honom till skolan dagen därpå för att säga att han skulle bli vegetarian och då sa de det var fint men det behöver du inte berätta för oss för det finns vegetariskt alternativ varje dag så det är bara att han väljer det. Så.
Fantastiskt. Ja. Fantastiskt.
När jag var liten då var man ju tvungen att ha specialkost om man var vegetarian.
Special.
Ja, men man var liksom tvungen att ha typ intyg för att få vegetarisk mat i skolan.
Wow, men i Sverige så är det ju alltså där är det ju jättemånga som är vegetarianer och till och med veganer, ikke sant? Så
Du, jag vet att du var ambitiös i skolan, men hur liksom, och nu har vi redan planterat lite att du var en stor personlighet redan då, men så liksom, hur var det sociala livet för dig när du
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Växte upp. Du var ambitiös.
Ja, jag var ambitiös, men jag var också lite sån, jag var en litet outlier på många måter med särintressen, och men jag hade många vänner, för jag fann på många crazy ting och var väldigt upptatt av, ja, lagde hönseklubb och lagde snäckklubb och byggde hytter och var lite sån guttejente egentligen, men och det var ju på ett tidspunkt så var det någon som prövade att mobba mig och sa liksom att hon snåle Gunnel som, ja, löper runt och säger till föräldrarna att de måste skruva motorn på bilen sin för de inte ska förorensa, alltså hon är liksom helt, ja, helt rar i huvudet. Men jag lot aldrig det liksom påverka mig och tänkte att, ja, jag är den jag är och det får vara gott nog, och så körde jag bara på. Så nej, jag följde att jag hade ett bra socialt liv upp genom skolorna.
Var du populär?
Nej, det var jag överhuvudet inte. Jag så, i alla fall för puberteten, så såg jag ju väldigt ut som en gutt och var lite sån, jag var liksom kompis med alla, men jag var inte populär och var inte den kule jenta i klassen i det hela tatt.
Inte ens i gymnasiet.
Nej, jag var jag tror jag aldrig var speciellt kul egentligen.
Okay.
Jag var mig själv, men jag kände att folk respekterade mig och likte mig för den jag var, och de syns jag var morsom att hänga ut med och sånt, så jag kände att jag kom igenom på ett okej sätt.
Efter gymnasiet så flyttade du till Oslo.
Ja.
Du hade tänkt att du skulle gå direkt på läkarlinjen, men missade på något sätt man sökningen, ja. Så du fick jobba som läkarsekreterare. Hur var tiden i Oslo? Var det liksom äntligen storstan eller?
Ja, Oslo var liksom en helt ny världen som öppnade sig, och jag syns det var fantastiskt att komma in till storbyn. Jag hade ju, alltså Kongsberg är en liten by med få inbyggare och också inte så många möjligheter som jag följt att Oslo gav, och jag syns det var fantastiskt att jobba som läkarsekretär och lärde massa om hur han sjukhuset fungerar från insidan, och fick många kontakter, och ja, upplevde att jag fick liksom en sneak peek på det jag hade lust att göra, som var läkarstudie.
Mm. Sen, vi håller på att jobba oss igenom ditt liv här nu.
Ja, som,
om du inte förstår. Ja, bra. Du är med på det. Ja, för du pluggade till läkare i Bergen. Och det tycker jag verkar vara en spännande stad också. Eller? Mm.
Nej, jag gick bara första året i Bergen.
Okay.
För jag kom akkurat inte in i Oslo på det första försöket. Och så flyttade jag till Bergen. Och det var egentligen helt supert sånn sosialt, men jeg synes det var litt tråkig på studiet, for det var veldig mye, altså det var en annen studiemodell i Bergen, så det var mye termofysikk og statistikk og sånn, mens i Oslo og de andre universitetene i Norge så startet man da rett ut omtrent med pasienter og fikk en mye mer sånn følelse av å være lekere. Ja, okay. Så jeg søkte meg inn og måtte begynne på nytt igjen i Oslo da året etter.
Ja, jag förstår.
Så jag gick i Oslo.
Och sen så blev du då läkare och han jobbade i en kvart.
Ja, jag hann väl inte jobba ett kvart en gång för jag begynte på en forskerutdanning under studiet. För det var så lite av utmaningen i Oslo att där var det ingen betyg, så jag tänkte sån hur i all världen ska jag klara att liksom få en jobb där jag vill när det är liksom 160 studenter på kullet och hur kan jag liksom skilja mig ut lite? Och då men så kom den där en forskerlinje där du kunde starta på en doktoravhandling mens du studerte, så jeg tok et år fri og bare forsket, og så forsket jeg 50% på ved siden av studiet, mens jeg gikk i Oslo. For da viste jeg liksom at jeg hadde gjort litt ekstra, tenkte jeg. Så når jeg var ferdig på medisinstudiet, så fullførte jeg den doktorgraden, eller den PhD-en, og det var jeg forsket på noe som var, altså det en partykiller, så jeg trenger ikke gå i detalj, men jeg mest av alt så det en forskerutbildning, og du lærer å forstå forskning, du lærer å lese artikler kritisk, være kritisk til hvor kildene altså det er mange gode ting som jeg har tatt med meg fra forskerutbildningen, men jeg synes det var uhørt, altså så tråkig som bare det, og jeg kjedet meg når jeg satt inne på laboratoriet med små pipetter og så i mikroskop og sånn, og jeg likte å være ute der det skjedde. Jeg jobbet også deltid på ambulansen,
okay.
som paramedic assistent, og syntes det var fantastisk spennende, og der var det virkelig med å kunne gjøre en skillnad mellom liv og død, og kontrasten til liksom forskerlivet var så stor, og, men så bare bet jeg meg i det og tenkte at jeg må fullføre den PhD-en jeg startet på, fordi det er viktig for videre karriere, så jeg tvang meg gjennom, og så når jeg var ferdig med doktorgraden, så tok jeg AT-tjenesten, og så forandret jeg karrierevei, for å si det sånn.
Mm. Og hva hendte sen da?
Nei, det som hendte før var jo at jeg løp inn i en viss mann som eide masse hoteller og ble forelsket i han. Og når jeg møtte min mann Petter, så forandret jo mulighetene seg på alle måter. Og jeg tenkte jo mye på det, og vi diskuterte også, og det er klart at det livet jeg hadde sett for meg med at jeg skulle redde liv, jeg så at jeg kunne redde mange flere liv hvis jeg begynte å jobbe på en annen måte enn å stå på en operasjonssal. Og jeg bestemte meg da for at jeg skulle starte en stiftelse sammen med Petter, og fikk det i bryllupsgave. Så det var starten på Stordalen Foundation, og jeg tenkte at gjennom å drive vår filantropiske virksomhet, så kunne jeg gjøre en enda større skillnad mye fortere enn det jeg hadde hatt sjansen til å gjøre som lekare.
Mm. Jeg har gjort 400 intervjuer ungefär, kan man säga, her i krokarna. Och jag tänker att många av de gäster som jag har haft har liksom kanske varit oroliga eller på något sätt att det har varit lite krångligt. Så sent som igår intervjuade jag en artist som lider av MS, och det har varit ganska jobbigt för henne att inte bli synonym med sin diagnos. Alltså det vill säga att hon alltid ska behöva förhålla sig till den. Med dig så tänker jag att det finns liksom, du har gjort du har två sådana grejer som skulle kunna överskugga dig helt. Dels så är du gift med liksom Petter Stordalen som är kanske Skandinaviens mest färgstarka liksom, profil överhuvudtaget. Och dels då en sjukdom som du har skrivit liksom mer om egentligen än om dig i många stunder. Mm. Vad tänker du om den problematiken? Gud, vilken lång fråga.
Nej, jag tycker att det är en god fråga. Och jag tänker väl att jag ser det mest som att jag fick någon möjligheter jag aldrig hade fått hvis inte det hade skett. Alltså hade jag inte mött Petter så hade jag aldrig suttit här jag är idag av många grunder. Sjukdomen var för mig egentligen ett parentes i allt det jag har jobbat för och det var ett hinder i vägen som jag måste klara att komma över. Men så är det ju så att media är ju intresserade i sjukdom och det är klart det är också nära till folk för det är ju alltså enten så har man varit igenom svåra hälsoproblem själv eller man har någon i familjen eller det är något som folk är upptagna av och jag tänkte ju att när jag blev sjuk så måtte jag ju bara jag måste vara öppen och stå fram och jag kunde inte bara gå under jorden och gömma mig och jag tänkte också som läkare så har jag ett ansvar för att på något sätt ta bort lite av den stigmatiseringen som ofta är runt kroniska sjukdomar och jag ville ja jag valt att vara öppen och det har föltes väldigt bra och också viktigt och jag upplever att det ger andra hopp och är viktigt för andra. Så all in all så tänker jag ju att sjukdomen har skapat mycket problem och det har varit ett helvete för att vara helt ärlig men det har ju också gitt mig möjligheter. Jag har också kanske fått en starkare stämma på grund av det och det tänker jag ju att det är jag ser det positivt i det.
Ja, det går inte så mycket göra så mycket åt liksom.
Nej, och det är lite sån alltså det är nog med att liksom sjukdom det kan drabba vem som helst. Jag upplever att jag har fått enorm stötte och alltså människor som inte känner mig sänder fantastiska mailer och textmeddelanden och på Instagram och hejer och ja jag blir varm i hjärtat och känner att den stötten att vi lever i ett samhälle som är så raust att folk bryr sig om människor de inte känner en gång. Mm. Det har i alla fall gett mig enorm styrka och ända mer krafter till att kämpa igenom.
Vad fint att du känner så för sociala medier. För många som är lite kända har ju också erfarenheter som inte är så positiva av sociala medier. Har du haft något sånt, liksom, någon skitstorm eller så kring det?
Nej, jag känner att jag har varit otroligt heldig och har fått en enorm stötte och jag måste säga att det har varit en udelt positiv upplevelse och välja att dela och men det är kanske också därför att folk är liksom stöttande för de känner att det är viktigt och snacka om ting också som inte bara är liksom glansbilder och där vi lever ju en värld av filtre och att allt ska vara så jäkla perfekt men livet är en berg- och dalbana och det är uppturer och det är nedturer men när man delar de tingen som är vanskliga så är det också lättare att tackla det och det är också sån när jag har en dritdålig dag och känner mig ned och har liksom har haft massa smärtor och allt sånt så har det varit också lättare och för de folk har visst om det så jag har inte tänkt att förklara och undskylla och ja, så det är nog med att vara öppen och se att det också ja, det man får mer stötte än om man håller ting för sig själv.
Ja, men sen var det väl så här för nu låter det lite grann som att du valde att dela med dig, men var det inte lite så också att du kände så här alltså för att medietrycket var liksom
det var helt riktigt.
Ja, eller hur? Det var inte bara
Det helt riktigt, Kristoffer. Jag hade inte något valg heller, för jag hade ju, alltså när Petter och jag blev ett par, så var det ju fokus på oss, och jag brukte ju också den stämmen till att snacka om de tingene som jag brant för, och när man på något har valt att ta en position i offentligheten, så när något sker och när jag måste då till Nederland och gå igenom behandlingar och sånt, så kunde jag inte bara försvinna, eller vi kunde inte försvinna under jorden, och det var ju ryktena gick ju om att vi var på rehab och då hade problem med narkotika och whatnot, så jag kände att sannheten må bara, alltså jag må bara fortælle det som det är, det är inte något alternativ, och varför ska jag låta det vara massa spekulationer, så. Och när jag först hade liksom öppnat upp, så tänkte jag att då får jag bara, ja, stå för det och så fortsätta.
Mm. Vi ska nu är det väldigt dramaturgiskt komplicerat här, men vi ska tillbaka till Petter strax. Vi ska också prata om vad du brinner för ännu mer, men om vi bara tar tag i sjukdomen då, ifall någon som lyssnar inte vet. Systemisk skleros. Mm. Orker du berätta vad det är?
Ja, selvfølgelig. Det er en autoimmun bindevevssykdom som rammer huden, men også kan gå på indre organer. Og det er mange forskjellige varianter av sykdommen, og jeg var uheldig og fikk den mest aggressive, som veldig ofte er dødelig. Og ja, du får store hudforandringer, og etter hvert så angripes de indre organene, hjertelunger og sånn, så det var ikke, det så ikke bra ut på flere tidspunkt. Nei.
Og du har gjennomgått en ganske avansert, du er typ verds först med och ja. Med någon slags benmärgs en transplantation eller?
Jag hade inte tänkt att sätta världsrekord på den i den gatan, för att vara helt ärlig, men ja, jag är den första som har inte den första som har fått den benmärgs transplantationen jag fick, men den första som har fått den två gånger. Okay. För det som skedde var att när jag blev sjuk, så var det ingen etablerad medicinsk behandling för sjukdomen, men en av mina bästa vänner som också är läkare, han fant en artikel som akkurat var publicerad med den experimentella stamcelltransplantationen och som de var ledande på i Nederland, så jag fick kranglat mig in och fick behandlingen där, för jag blev bara sjukare och sjukare, och de mediciner jag fick på Rikshospitalet i Oslo, det hjälpte liksom ingenting, och jag kom igenom behandlingen första gång och blev mycket bättre över en period, men så fick jag ett kraftigt tillbakafall, och innan ett år så var jag då ännu sjukare än för jag fick första behandling. Och då var det i realiteten inte något alternativ annat än att försöka igen. Vi visste att det var något med behandlingen som hade virkat. Jag blev ju mycket bättre en period. Men då bestämde läkarna att vi försöker, och så lägger vi till en medicinsk behandling på toppen av transplantationen som ska hålla immunsystemet nede efter att jag har kommit mig igenom. Och bank i bordet, jag sitter ju här idag och är ju beviset på att det umulige är möjligt, och att teknologiska medicinska framskritt sker hela tiden, och att det är hopp.
Ja. När gjorde du den senaste behandlingen?
Den senaste behandlingen var för nå snart 2,5 år sedan.
Okej. Okay. Ja. Och har du inga symptom nu?
Jo, jag har fortsatt symptomer, och det må jag nog leva med som men det är ting som jag kan hantera och leva gott med.
Okej. Okay. Det låter i alla fall när historien berättas om dig som du i princip fick en dödsdom första gången, att du har några månader liksom. Finns det en sån prognos nu, eller säger de så här, du kommer leva tills du dör av andra skäl?
Nej, alltså de kan ju inte säga så mycket, för det är ju inte nå, de har inte några data att referera till, i och med att jag är den första.
Du är data.
Jag är prövkanin, ja. Så selv om de har sagt at de tror ikke at jeg blir jettegammel, så tenker jeg at det kan ikke jeg høre på. Jeg må forholde meg til her og nå, og så langt så har det gått over all forventning, og selv om det er liksom alltid noen humper i veien, og det, så skjer det noe, og det er klart, altså, immunsystemet mitt er fortsatt litt nede, og på grunn av de medisiner jeg står på, men livet er en risky business, og man kan liksom ikke gå og tenke på hva kan skje i neste korsvei, så jeg tenker at jeg må bare kjøre på.
Du, nu pratade vi om den ena skuggan som liksom skulle kunna täcka över dig, och den andra är ju din man då, som ju tar lite plats emellanåt. Hur träffades ni?
Vi var ju faktiskt nabor, och han var ju världens mest irriterande nabo.
Granne.
Världens mest irriterande granne, helt riktigt, och hade han var jo nyskilt og hadde masse fester, og jeg drev og leste til eksamen over hagegjæret, og syntes det var ganske frustrerende. Og så møttes vi...
Men at ni bor grannar, jeg mener, det känns som at han borde ha bott på 600 kvadrat, og det känns som at du borde ha bott på 40.
Ja, jeg bodde ikke på 40. Jeg var tilsammans med en, altså min ekskjæreste. Han hadde et helt okay hus på litt lengre ned i gata. Men jeg visste jo hvem han var, og jeg hadde jo lest om Petter Stordalen på forsiden av Se og Hør og alle avisene. Og jeg synes jo ikke han var en spesielt charmerende fyr på mange måter, også, ikke sant? Også tilbake til mine foreldre, altså kapitalister og nyrike folk som kaster rundt seg med penger og turner rundt. Det var liksom ikke noe som jeg ble spesielt fascineret av, men så... Norge er jo et lite land, og jeg møtte han helt tilfeldig på under en musikkfestival på Sørlandet, og bare kom i snakk med han egentlig gjennom at jeg sa at jeg er jätteirriterad over å liksom høre alle de der brokte festene dine. Men så begynte vi bare å snakke, og han er jo mye mer enn den fasaden, den flashy fasaden og det Sirkus Stordalen som man kan se i medier og sånn. Så vi fant jo tonen, men jeg var jo ikke single, så det var jo ikke noen option på det tidspunktet. Men jeg glemte han egentlig aldri, for han var morsom og frekk og gøy å snakke med, og jeg merket at han var også mye mer reflektert og intelligent enn det jeg hadde sett for meg. Så resten er jo historie.
Mm. Fint. Så det var liksom inget pluss for deg at han var kjendis?
Nei, det var snarere litt problematisk, vil jeg si. Og jeg husker jo mamma, hun gråt jo, ikke bare litt, hun gråt mye når jeg kom hjem og sa at jeg hadde begynt å date Petter Stordalen. Da var det krise på stua.
Mm. Hur var det när han kom dit och hälsade på för första gången då?
Nej, det var faktiskt ganska rörande, för selvom både mamma och pappa, de var upprörda för att säga det milt, för de mötte han, men Petter är ju en fantastisk personlighet, och han är genuin och han är flink med människor. Så när de mötte han så glömde de ju den flashy skinnjacka och cowboybootsene, och de så personen Petter Stordalen, och där var det kärlek vid första blick. Så
ja, fint.
Så nu säger mamma att Gunnel, vad än du gör, du må aldrig gå från Petter. Så det är sött.
Mm. Vad betyder han för dig då?
Han betyder mer för mig än någon annan, och han är inte bara min kärste, han är ju min bästa vän och min sparringspartner och min bästa rådgivare, och ja, jag känner att jag har varit otroligt heldig som har mött en person, så ja, han betyder allt.
Vad bråkar ni om?
Vi bråkar mycket. Det är klart två starka personligheter som bor under samma tak och har starka meninger. Nej, vi bråkar om allt från om Norge ska in i EU eller inte till till små ting som att jag är Petter är ju extremt han är ett petimeter och extremt upptatt av att allt ska vara ordentligt och få han frikar ju helt ut hvis ett bilde hänger skevt på väggen eller hvis det är liksom hvis det är lite grann rot på badet eller något sånt så blir han så går han nästan I taket så vi krangler lite om såna små filleting och så krangler vi om mer stora ja stora utmaningar.
Mm. Är du dålig på att hänga upp handdukar?
Ja, lite. Ja, det är lite av de tingene, en av mina svaga sidor är att jag är liksom jag är upptatt av de stora linjerna så jag tenderar till att slurva lite på såna små ting men Petter han prövar att uppdra mig så gott han kan.
Det låter som hemma hos mig lite grann faktiskt.
Gör det? Ja. Är din fru flink att hänga upp handduken efter dig?
Nej. Nej, efter mig. Alltså, ja. Nej, det sköter jag själv. Nej, det är att hänga upp sina egna handdukar som man kanske inte är bäst I världen på.
Ja, ja. Ja.
Så hon är liksom, hon spelar din roll.
Ja, okej. Okay. Ja.
Men du, det här är kanske en för privat fråga. Jag vet att liksom ditt val att inte ha barn, det verkar vara en ganska oprivat fråga. Men Petter hade ju tre, liksom. Mm. Hur är din relation till dem? Som är ganska stora också.
Och jag har varit världens heligaste, följer jag. För jag kom ju till däcket bor som vi säger I Norge. Mm. Jag visste ju sedan jag var 17-18 att jag inte ville ha egna barn. När jag då mötte en perfekt man med som allerede hade tre fantastiska färdig uppdratta fina barn så var det ju knappt bättre pakkedeal än det. Så vi har ett väldigt bra förhåll och de är fantastiskt fina du kan inte säga barn längre alltså de är ju nu över 20 hela gängen så eller alla tre. Mm. Så nej jag känner att jag skled in på ett bananskal till det bästa däckade bordet.
Ja, vad härligt. Men får du ofta fortfarande frågor om ja nu fick du ju det I och för sig men snarare en metafråga.
Ja, nej nu gör jag det inte. Nu gör jag det inte längre och nu efter behandlingarna så kan jag väl inte få barn och nu är jag snart 40 också så nu är det då slipper jag den grejen där och IT är min baby oavsett.
Det var just den segwayen som jag tänkte att vi skulle göra.
Bra.
Att du istället har ett hjärtebarn istället för ett biologiska barn. Mm. Nämligen IT Foundation.
Yeah.
Ja. Vad är det?
Kanske det enklaste är att starta med hur det blev IT.
Yes.
Fordi når jeg møtte Petter og plutselig ble invitert inn I styrelsen I Nordic Choice uten å kunne en dritt om business eller andre ting enn egentlig min helsebakgrunn selvfølgelig, men også min person for holdbarhet, så tenkte jeg at jeg må jo gjøre noe fornuftig i dette styrevervet. Så jeg begynte å se på hvordan kunne vi drive hotellkjeden mer holdbart og selvfølgelig også mer helsosamt. Men når jeg begynte å lese da rapporter om hotellindustrien og hvor det de store miljøutmaningene så ble jeg så sjokket når jeg så at det var mat. Jeg hadde jo tenkt at det er energiforbruket og det kjemikaliene og så videre, men jeg leste blant annet en rapport som sa at inntil 70% av det økologiske fotavtrykket til et vanlig hotell, det kommer fra mat og drikke. Og jeg visste jo at det var en helseutmaning, altså både kroniske sykdommer og selvfølgelig feilernæring, og jeg visste at det var et problem med dyrevelferd og arbeiders rettigheter og sånn, men jeg visste ikke at det var et problem for klimatet, jeg visste ikke at det var så stort problem for regnskogen og vannforbruket og så videre. Så når jeg skjønte at mat var en av de store utmaningene, så var jo min neste fråga var jo da, så hvordan kan vi begynne å servere mat som både bra for oss og bra for planeten og djurene? Og det forventet jeg å finne en forskningsrapport på.
Mm.
Men når jeg begynte å google og gikk på alle de forskningsdatabasene, så fant jeg ingenting. Det var ingen forskningsartikler på hva skal vi spise og hva skal vi produsere for at vi skal må bra og at vi ikke skal ødelegge planeten. Og det var starten på IT. Og det som jeg også så at manglet var jo at hvis vi skal begynne å endre, eller hvis vi skal begynne å finne svar på hva som bra for alt, så trenger vi mer forskning. Men for å gjøre noe med det, så trenger vi også alle de som involvert i matutmaningene. Vi trenger jo de til bordet. Det er ikke nok at vi som et privat foretak forsøker å gjøre de rette tingene, hvis ikke vi har politikk som gjør at vi faktisk kan gjøre det og fortsatt tjene penger. Og vi trenger forbrukerne med oss, så vi som folk, vi trenger bedre svar, og vi trenger også selvfølgelig sivilt samfunn til å støtte opp om de tingene, og vi må begynne å snakke samme språk. Så siden ikke det fantes noen plattform der alle, både forskere, politikere og foretaksledere kunne komme sammen og se disse tingene i sammenheng, så startet vi IT. Når jeg ikke fant denne forskningsrapporten, så ringte jeg jo da den smarteste mannen jeg kjenner, Johan Rockström på Stockholm Resilience Center. Så jeg ringte Johan og sa bare at dette her er det jeg har liksom lest, og det er ikke noe, det finnes ikke noe svar på mat som bra for alt, og dette påvirker jo alle de, eller noen av verdens største utmaninger, og jeg skjønte jo også at dette er ikke en fråge som bare Nordic Choice trenger å vite, dette er en fråge som vi som verden trenger å vite for at vi skal klare å nå FNs holdbarhetsmål, for at vi skal klare å nå Parisavtalen. Og Johan, han hoppet på det med en gang og sa at ja, men dette her er en jätteviktig fråga, och så diskuterade vi då liksom hur ska vi lösa det, och det blev starten på IT Foundation.
Mm. Och kan man inte riktigt säga att ni är en lobbyverksamhet eller?
Nej, vi är överhuvud ingen lobbyverksamhet. Vi är en plattform där alla de som är på något sätt involverade i matutmaningarna kommer sammen, der forskerne fra både helsesiden, fra miljøsiden, fra landbrukssiden, fra havsiden kommer sammen og finner svar, og der vi kan omsette de svarene inn i politikk, inn i businessløsninger, og der også sivilsamfunnet, altså alle frivillige organisasjoner og alt fra FN-organisasjonene til byer kommer sammen for å finne løsningene og omsette de i praksis.
Ja. Bra jo.
Ja, det er blitt stort på nå 5,5 år siden vi hadde det første Stockholm Food Forum. Men det som er, mange gleder seg jo til jul, men jeg gleder meg mer til januar, fordi da kommer den rapporten som jeg lette etter for nå over 6 år siden.
Okay.
Eat Lancet Commission på Food Planet Health er den første i verden til å gå, som går gjennom all den eksisterende forskningen og prøver å definere hva er det som er et sunt, et helsosamt kosthold, og hva er det som er holdbar matproduksjon. Og hvis vi skal sikre nok helsosam mat til nesten 10 milliarder mennesker om bare et par tiår, uten at vi ødelegger planeten på veien, hvordan må vi gjøre det? Så denne rapporten, den kommer nå og setter da vitenskapsmål for et globalt matsystem som kan sikre både holdbarhetsmålene og Parisavtalen. Så det er jättestort.
Oh, wow.
Det er den beste julegaven jeg kan få.
Ja.
Beste 40%.
Men kommer vi att fixa det då? Kommer vi rädda jorden?
Det är upp till oss. Ja. Den rapporten, den viktigaste konklusionen är egentligen att det är faktiskt möjligt.
Mm.
Men då trenger vi en matrevolution. Vi må ändra från hur vi producerar maten till vad vi spiser. Så genom hela värdekedjan. Och då trenger vi alla aktörerna involverat, för det här är inte en utmaning som ett sällskap eller en organisation eller ett land kan hantera alene, för matutmaningarna det påverkar och det är infiltrerat i nästan alla tingene, och därför är det också den bästa måten att få till en global dugnad för en bättre världen.
Vet du vad dugnad? Duglighet.
Nu ska jag lära dig ett viktigt norskt, ja, det viktigaste norska ordet är ordet dugnad. Ja, men det en liten sån lokal arbetsaktion där alla bidrar med vad de har och alltså vad de kan eller vad de har för handen och så får man något större till att ske.
Då har jag förstått det. Och det, ja. Du ska göra en global sån.
Vi ska ha en global dugnad för att fixa maten och få det rätt på mat.
Vad ska vi äta då?
Det som är också otroligt viktigt här är att mens klimat förändringen är liksom det är abstrakt det är långt undan vad ska du och jag göra med klimatförändringarna egentligen så är mat det är mycket mer konkret och det är mycket närmare till oss vi alla de som har möjligheten till att välja vad vi lägger på tallriken kan faktiskt göra en stor skillnad både för egen hälsa och för planetens hälsa hvis vi ändrar lite på det vi spiser och det som är att själv Trump är upptatt av mat. Alla har ett förhåll till mat för vi måste spisa för att leva. Och när det kommer ner till vad ska vi faktiskt välja så det är någon enkla tommelfingerregler. Det handlar om att spisa mest plantbaserat, alltså mindre kött, mycket mer planter. Och spisa skicklig mat, undgå all sån bearbetad färdig mat med massa tillsatt salt, socker och fett och så vidare. Och så välja rätt portioner och inte slänga maten. Mm. Hvis man gör de tre tingene, så kan man göra den stora skillnaden som hvis alla börjar göra det här har en enorm impact på världen och såväl egen hälsa.
Bra tips. Men du, en lite bortglömd fråga, därför att vi har ju pratat om liksom hur din inställning är att ingenting är omöjligt och när har du varit svag liksom? Alltså
Många gånger, men jag har aldrig gett upp. Jag har valt att alltid tänka att glaset är halvfullt och inte halvtomt. Och jag tänker ju det samma på de globala utmaningarna att vi alltså den säkraste måten att det går åt helvete på är ju att vi ger upp. Mm. Då sker det ju. Men jag har bara en sån fannivolsk tänk på att det är inte över för det är över och vi kan klara otroliga ting hvis vi bara inte slutar att tro och det går för om det är liksom om det är dig själv eller om det är för planeten så vi måste bara aldrig sluta att tro aldrig sluta att vara optimister och hvis vi delar och hvis vi kommer samman och jobbar samman så är det egentligen gränser för vad vi faktiskt kan uträtta.
Ja. En annan följdfråga som jag tappade bort lite grann som jag tycker ändå är lite spännande för jag menar även om det verkar du har liksom aldrig du har inte upplevt fattigdom så här, du kommer ändå från ett hem där
vi hade mat på bordet satt i maten ja.
Och sen då så har du träffat en person som ju är väldigt väldigt rik liksom kan du säga någonting om den resan vad gjorde det med dig att du helt plötsligt ändå jag antar att du är ekonomiskt oberoende liksom på ett sätt nu som ja.
Nej, det var ju ett alltså den klassresan var ju ett chock. Det var ju en ny världen och jag upplevde det extremt problematiskt för det är klart att med pengar så har man en livsstil som inte är väldigt hållbar och som alltså hvis alla skulle levt som vi hade levt, det hade ju inte gått. Mm. Och det där och och komma på något in i livet till Petter och den livsstilen det alltså det är ju fortsatt problematiskt för jag vet att det är omöjligt att 10 miljarder människor kan leva på den måten vi gör och samtidigt så tänker jag att de pengarna betyder också att vi har ett enormt ansvar för att göra mycket mycket mer än andra och det är ju lite av det ansvaret jag försöker att och göra något med och jag tänker ju att jag borde klart att mobilisera ännu mer och jag borde klart att göra ännu mer men jag känner i alla fall att jag gör så mycket jag kan och ska göra ännu mer för att vara med och ge mer tillbaka och vara med och lösa någon av dessa problemen.
Alltså har du råkat ut för mycket gold diggers sen du blev rik? Folk måste ju försöka blåsa dig och Petter hela tiden på pengar, antar jag.
Nej, jag följer överhuvud inte att folk prövar att skruva oss och utnyttja oss. Nej, det gör jag överhuvud inte. Jag upplever mer att de prövar att självklart få till samarbete och vill vara med och få oss till att göra ting som jag ser på som otroligt positivt.
Ja. Härligt. Du, hur långt sträcker sig dina planer?
Det är en jättegod fråga. Nej, mina planer sträcker sig. Jag har ju någon väldigt långa ambitioner, men jag jobbar ju i sånt 3-5 års perspektiv som jag tänker är på något realistisk. Så det som är när denna Eat Lancet kommissionen kommer ut, så är det ju ännu viktigare än någonsin att vi verkligen klarar att mobilisera den globala dugnaden och få verkligen detta till att omsättas i faktisk handling. Alltså när den kunskapen är där, selv om inte detta är liksom sista verset på någon som helst måte, och vi trenger mer forskning och sånt, men så har vi nok till att börja förändra ting big time. Och det där att få bara politiken, alltså den goda maten, den måste bli billig, den måste bli tillgänglig, den måste smaka gott för att vi faktiskt ska vilja välja det, sant? Och det att vi börjar att se på hur landbrukssubsidierna som idag går till att producera allt det som gör oss sjuka och som ödelägger planeten, som är helt crazy. Alltså detta måste vi ordentligt retänka, och vi måste börja få ännu mer innovation på produkter som är bra tvärs igenom. Och ett exempel som jag älskar att snacka om är Impossible Burger. Har du smakt den?
Ja. Yep.
Wow, likte du den?
Ja, det var lite mat tyckte jag. Förlåt, den heter Beyond Burger.
Är Beyond i Sverige?
Ja.
Tuller du? Okej, men detta är... Jag
tuller inte.
Tuller inte? Nej. Jag måste inte nå och checka hur de serverar den i Sverige. Jag har bara smakt den bägge i USA. Men Impossible Burger och Beyond Burger som är helt plantebaserade, men de smakar nog så likt som äkta kött att när det är både, alltså det smakar fantastiskt gott, det är mycket mer hälsosamt och det är mycket mycket mer hållbart. Varför inte? Alltså varför inte? Och detta är lösningar som vi kommer att se mycket mer av. Och det är alltså den plantebaserade boomen. Det är en trend som har kommit för att bli, för att säga det sånt, för det är en av konklusionerna i denna Eat Lancet kommissionen att för att vi ska klara hållbarhetsmålen och Parisavtalet och allt det där, få det rätt på mat, så måste vi spisa mycket mer plantebaserat. Det är inte så att inte vi ska spisa kött i det hela, men plantbaserat är en av lösningarna, och då trenger vi också produkter som detta som smakar fantastiskt. Så den plantbaserade trenden, den är här för att bli, och den kommer att växa ännu mycket raskare, det är helt obvist om. Och du ser nu att de stora köttgiganterna som Tyson Food och Cargill och andra börjar att investera. Alltså köttsällskapen börjar att investera i dessa plantbaserade startupperna som och också andra ting som kött producerat i labb för exempel. Så lösningarna kommer och de blir mer och mer tillgängliga, och efterhvert så vill också priserna självklart falla. Och då jag är jätteoptimist på att vi ska klara det, och att mat är en del av lösningen.
Ja. Det tror jag med också, särskilt då som du är inne på, eller som ni är inne på, att man också ger politiska incitament så att det faktiskt blir billigare med grönsaker och blir dyrare med kött. Det känns rimligt liksom.
Det känns rimligt.
Ja. Du, vill du rekommendera något?
Ja, absolut. I tillägg till att spisa mest planter, skicklig mat, passa mycket och inte slänga. Så bruk stämmen din och aldrig glöm att det är alltid hopp, och det omöjliga kan bli mulig, bare vi ikke slutter å tro.
Fint. Hvem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Johan Rockström.
Bra där. Tusen tack för att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick komma.
Häftigt att träffa dig tycker jag.
Jättegöj att träffa dig.
Tack.
Tack.
Ja, och även om det är nytt år så fortsätter jag med mitt gladaste extraknäck att göra uppvärvning. Och det hittar du enklast på Värvets Instagram. Det heter @varvet. Vi ses där. Och som jag sa initialt i avsnittet så har Värvet alltså en ny producent, Klara Åström Omånsson. Och vill du mig och Klara något så finns vi helt enkelt på varvet@triumf.se. Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka. Hej då. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.